En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Jag tror fortfarande att väldigt många är S-ledningen. De är i Nacka och sitter på den jävla grillmiddagen och tittar liksom ut över radhusområdet och tänker att här vinner vi valet.
Ibland vill man liksom att Sverige ska bli lite mer som Kina.
Så Anders, jag är från Dalarna. Berätta inte för mig om dålig infrastruktur.
Röda tråden. En podcast från Aftonbladet Ledare.
Det verkar som att vi har nått den tidpunkten i valrörelseupptakten där folk börjar undra vad Socialdemokraterna faktiskt kommer gå till val på. SVT har i alla fall ställt några frågor till ledande socialdemokratiska politiker som hade märkbart svårt att peka ut en prioriterad fråga. Så eftersom de inte kan svara så ställer jag frågan till er istället. Vad går faktiskt Socialdemokraterna till val på? Jonna?
Ja, en fråga som man har tänkt på som de betonar är ju att de vill förbjuda vinstdrivande företag i förskolan. Och det är ju en stark fråga tror jag, som att man börjar där istället för att kanske förbjuda hela skolan som man sen kanske går vidare med. Men att man börjar med förskolan som ett löfte i alla fall, det är något som vi vet i alla fall.
Anders?
Jag tror man går till val på att Magdalena Andersson ska bli statsminister. Ja. Och sen går man till val på att SD inte ska få mer makt. Och jag tror att många i Socialdemokraterna tänker att det räcker ganska långt. För det finns väldigt många väljare som inte vill att Ulf Kristersson ska fortsätta. Han är historiskt impopulär. Och det finns väldigt många väljare, särskilt i storstäderna, som absolut inte vill att SD ska ingå i regeringen. Så att jag tror att det är liksom kärnan i budskapet. Och det var lite samma kärna som de hade förra gången. Fast då hade de det i form av en Magda-keps. Jag skulle inte bli jätteförvånad i om vi ser en Magda-keps igen återkomma.
Inte.
Nej, men jag vill inte jätteförvånad om det återkommer. Så ett seriöst svar på frågan är nog att jag tror att kärnan i budskapet är en regeringsfråga och en liksom presidentvalkampanjfråga. Lite så.
Och då blir man ju lite bekymrad eftersom det inte funkade sist.
Ja, och det är väl det man ska tolka in i det här. Alltså att det finns ju kritiker också som är arga på det här. Att det inte finns någon faktisk politik. Har de rätt i den kritiken då? Eller är det ett problem redan nu?
Alltså man vet ju än nu inte riktigt vad de gått till val på för att de inte har lagt fram sin skuggbudget. När den kommer så vet vi ju mer hur deras reformer och prioriteringar ser ut.
Fast blir det verkligen så? Alltså det brukar ju vara marginella justeringar i relation till regeringens budget mer eller mindre. Visst, vi kommer få mer barnbidrag. Visst, det kommer kanske inte bli skattesänkningar för de med högst inkomster. Men det kommer ju inte vara något revolutionerande väl vi har att vänta i den budgeten. Utan det är väl vad de faktiskt väljer att gå till val på om ett år som är det som är intressant för, ja, för väljarna. Är det inte så?
Men om man lyssnar på de kritikerna som har framfört kritik nu mot detta, och det finns absolut anledning att lyssna på det, men om man tittar på de kritikerna så är det ju kritiker dels från Vänsterpartiet som har en annan idé om politiken och att de själva ska sitta i regering. Mm. Det är kritiken från miljöpartister som tycker att sossarna borde ha miljöpartiets politik, och det är kritiker från vänstersocialdemokrater som egentligen inte vill att den här högersvängen under Magdalena Andersson ska fortsätta. Så att jag kan ändå ana lite att i den här kritiken ligger inte bara sossarna har ingen politik, utan det är också att sossarna har inte min politik. Alltså det finns det spåret. Och det är klart att det kommer att finnas fram till valet. Men när man tittar på ramen så kommer ramen att bli väldigt mycket regeringsfråga. Det kommer att bli väldigt mycket, tror jag, granskning av Tidöregeringen. Alltså hur de har gjort på olika sätt. Man kan påminna om att liksom i alla länder just nu där det har varit val, nästan alla, Norge ett undantag, så har sittande regering de senaste 2, 3, 4 åren förlorat. Och det har ju att göra med kostnadskris, det har att göra med liksom ett allmänt missnöje som människor har. Och jag tror att många inom S-ledningen, de tänker att de ska liksom surva för det här missnöjet hela vägen till valdagen. Och jag tror att det är också den tolkningen som Elisabeth Svantesson gör. Det är därför hon bränner av 80 miljarder liksom nu. För de tror att det blir liksom en plånboksvalrörelse. Så jag tror att det är någonstans där det seriösa svaret är. Liksom.
Ja, och det sorgliga är väl att den vänstersväng som många av de här kritikerna, bland annat Amesuonen från oss och etc. Henrik Jalalian och Miljöpartiets Lorenz Tovatt, är ju att de vill, som Anders var inne på, att de vill se en mer grön, kanske vänstersväng. Och Socialdemokraterna ligger ju opinionen ändå högre nu än under förra valet. Och det har de ju kanske gjort då, mycket på grund av att folk såklart är missnöjda med den politik som den här regeringen har drivit, som har drabbat många hårt rent ekonomiskt, men också ja, men klimatpolitik och så vidare. Men det är också att man har lagt sig ganska nära regeringen i flera avgörande frågor, som i till exempel ja, brott och straff, synen på gängkriminella och så vidare. Och att man faktiskt har vuxit som parti. Alltså, det är svårt att växa med vänsterväljare, eftersom man måste ju ta från andra sidan väljare helt enkelt. Så att den här stora vänstersvängen som vissa alltid drömmer om fungerar ju inte riktigt rent matematiskt om man ska vinna valet.
Nej, men sen också finns det en annan grej tror jag det här. Och så det är det ena delen det du säger nu, att det är så att S har så att säga haft den här oppositionsperioden på ett sätt som gör att man faktiskt har vunnit hela tiden på det. Man har legat över regeringen hela vägen. Magdalena Anderssons förtroende är mycket högre än Ulf Kristerssons hela vägen. Men jag skulle säga att det finns en annan dimension i det här också, och det är att när man som partihögkvarter och när man tänker som strategi, då tänker man ju dels där, om du säger att man ska vinna vissa väljargrupper. I det här fallet är det mycket småbarnsföräldrar i storstäderna som kanske står i mitten och sådär. Men sen finns också en annan liksom kalkyl i det här, och det är att det är ofta viktigare vad som diskuteras i en valrörelse än vad som faktiskt sägs. Alltså vilka löften som ges är mindre viktigt än vilka ämnen som är i rubrikerna. Och då är liksom den bärande idén bakom detta, det är att spela 1-1. Man har pratat ju sportmetaforer då. Ja. Spela 1-1 i frågor om migration, integration å ena sidan, och det är ju då Laven Redars uppgift i det här nya toppade laget. Och det andra är att spela 1-1 i frågan om brottsbekämpning, återrekrytering av kriminella och så vidare. Och det är ju Teresa Cavallos uppgift i det här laget då. De ska spela 1-1 i de frågorna. Sen har kärnkraften dykt upp, som S-ledningen upplever ett jätteproblem. Så här vill man ju spela 1-1. Nu har ju regeringen hoppat av banan, så de vill inte spela alls, men det kanske de återkommer. Och sen vill man få bort de här frågorna från dagordningen för att istället diskutera sjukvård, skola, ekonomi och så. Och så att liksom, det är dels det med vinna väljargrupper, men dels också styra samtalet. Och jag skulle säga att det är mer den här andra delen som just nu vi ser. Och det, de som är kritiska då mot att det inte fylls med politik, de är liksom i det första spåret, och det spåret kommer att bli jätteviktigt i vår. Men vad valrörelsen handlar om, det kommer mycket att bli nu. Det är så liksom man tänker om man sitter på ett kansli och liksom gör de här analyserna. Liksom.
Men ska man verkligen vänta hela vägen till våren, potentiellt sommaren, med att då börja jobba in de frågor som man tänker att man faktiskt ska vinna i då?
Inte det också vilken riskabel roll man har, tror jag. Alltså, som samhällsdebattör, som Daniel Suhonen som exempel, som Jonna tog här, då ska man naturligtvis lyfta sina frågor hela tiden. Men som ett parti så måste man ställa sig frågan, är det viktigast att ha rätt eller att få rätt? Det vill säga, är det viktigast att vi lyfter rätt frågor nu men sen förlorar valet? Eller att vi siktar på att vinna valet där valet avgörs? Och det kanske blir på välfärd, ekonomi, arbetslöshet istället då, va? Så att man ska inte tro att politiker är idealister, va? Alltså det är ganska cyniskt.
Jag tror inte det är någon som tror.
Nej, men jag tror det är ganska cyniskt när i processen man lägger fram det här liksom så, va? Och Moderaterna ser ju detta också. De tar ju samma konflikt nu om vad valrörelsen ska handla om. Den ska handla om hedersvåld, eller den ska handla om något annat de vill att den ska handla om. Migration. Alltså Kristersson har ju börjat systematiskt, jag vet inte om ni har noterat det, när han debatterar så har han gjort som en grej, vi såg det i radion väldigt tydligt förut, att han gör som en grej att precis när debatten är avslutad, då säger han någonting som är lögn. Och sen så hinner inte Magdalena Andersson svara på det. Så här, sossarna vill höja invandringen. Så hinner inte Magda svara på det då. Eller sossarna vill tvångsgöra någonting. Så, där. Så hinner de inte svara på det. Och det där är ju liksom Moderaternas sätt att få valrörelsen att handla om sina frågor. Så det är liksom det här kriget handlar om, tolkar jag det som.
Ja, jag märker att jag kommer behöva spela lite djävulens advokat här, eller snarare då den S-kritikernas advokat, och ställa ändå frågan till dig. Spelar det inte roll vad man tänker att man ska gå till val på för politik, vad man vill göra med samhället? Det finns ju en sån här klassisk, om man har sett West Wing, alltså Vita huset, en kultserie för politiknördar som ju kanske framstår som lite naiv idag, men det var ju kul när den gick. Och då finns det ju en fråga som man ställer till kandidaterna, så här, varför vill du bli president? Och så finns det en sån klassisk scen där motståndare till Jed Bartlett chokar och kan inte svara på den frågan. Och lite det är ju det vi såg med de här socialdemokratiska företrädarna nu då, som fick frågan, varför vill ni, eller vad är den viktigaste frågan för er? Och då sa jag tror att det var Anders Ygeman som sa, men att få bort regeringen. Och någonstans är det ett dåligt svar på varför man vill leda ett land, det vill säga att de andra är dåliga. Vi behöver väl ändå få någon sorts svar om vad Socialdemokraterna går till val på. Alltså, jo, det är ju ändå märkligt att vi ska behöva sitta ett år kvar till valet. Och ni säger, ja, men det visst, det är klart man kan spela 1-1 i brottslighet, man kan spela 1-1 i migration. Men då är det lite som att vi säger, okej, men Kristersson, de har varit så dåliga. Så vi anpassar vår politik till dem och sen så tar vi över och gör det bättre. Alltså, det är lite det som blir då lösningen. Så
att, men jag tror också att, jag tror ändå Anders Ygeman är något på spåren. För om man kollar på liksom mätningar så är det ju att väldigt många tycker att de hade det bättre för 3 år sedan än idag. Alltså kanske det blir bättre då om man byter regering. Alltså det finns ju den logiken. Jag såg bara en ganska ny SCB-mätning som hette hur seniorerna ser på det här. Yeah. Och då var ju liksom 3 av 4 över 65 missnöjda och de kommer vara en väldigt stor väljargrupp i nästa val.
Ja.
Så att han är ju någonting på spåret, även om det är otroligt självstödande att liksom bara vilja byta regering. Det är klart att man måste fylla det med innehåll också. Men som sagt, den här regeringen som vi har nu, att verkligheten är deras värsta fiende, för att alla vet att ekonomin har gått dåligt, att arbetslösheten har ökat, att var fjärde ungdom står utan jobb till exempel. Ja. Alltså det är ju fruktansvärda siffror att gå in i en valrörelse med.
Så är det. Sen är det också en annan grej och det är att det faktiskt är 1 år kvar till valet. Alltså en ganska stor del av dem som kommer att avgöra valrörelsen bestämmer sig de 4-2 sista veckorna här. Och det är det alla politikerna tittar på just nu. Och jag har nu varit med så länge så att jag har upplevt den här debatten vid varje val. För ungefär 1 år innan valet så börjar debatten om varför, vad ska valet handla om så att säga då va. Och då tänker jag så här att det som S behöver göra nu det är att de behöver ta fram en 4-5 riktiga reformer på 4-5 områden som sen valrörelsen ska handla om. Någonting med arbetslösheten, någonting med ekonomin, någonting med klimatet och någonting med välfärden. Och du måste kunna svara vad vill du göra på de 4 frågorna, på de 4 områdena. Och där måste du ha riktiga reformer. Det duger inte med att ha liksom 200 förslag som man hade inför S-kongressen till exempel eller så, utan man ska ha riktiga reformer. Jag hoppas att någon sitter och klurar på detta. Risken är väl att ingen gör det, men jag hoppas någon sitter.
Det är det här jag menar, är det någon som gör det ens?
Ja, men ibland så i mina mörka stunder så hamnar jag där du hamnar och tänker att nej, men jorden går under och ingen gör det. Men sen så åker jag ut och pratar med folk i fackliga och då inser man att det finns ett jättetryck med de här frågorna.
Ja.
Men jag tror att det är någonting som kommer att komma kanske framåt våren. Och liksom som på något sätt, det är fortfarande så att nu så avgörs mycket vad debatten ska handla om. Men sen måste man ha de här svaren. Och du har helt rätt i det och kritikerna har helt rätt i det.
Jag tror man måste vara mer konkret också. För det känns som att ibland så blir ofta de här, det blir formuleringar, fraser eller områden man ska gå till val på. Jag tror så här, och dessutom tror jag man måste gå längre än de traditionella socialdemokratiska. Det är inte bara så här välfärden, utan jag tror att man måste gå ner och säga att så här ska vi lösa elpriserna. Så här ska de som behöver åka bil till jobbet, långt till jobbet, klara en potentiell ökad klimatambition. Det måste finnas den typen av konkreta svar. Annars tror jag man hamnar i det här, vi pratar väldigt mycket om barnfamiljer, urbana, storstadsväljare, för det är där liksom de rödgröna partierna är starka. Men ska man vinna så är det ju Socialdemokraterna som måste vinna de här väljarna som gick till högerblocket under det förra valet. Man vann en 40-50 000 röster från S till Tidöpartierna. De lyssnar ju inte bara på de här välfärden, alltså plakatpolitiken som man kanske får med sig folk som annars är övertygade vänsterväljare. Då krävs det någonting konkret. Och det var verkligen ett problem före valrörelsen. Magdalena Andersson satt ju i sådana här intervjuer och sa jag kan inte ens ställa ut ett konkret löfte utan jag är för rädd för hur jag ska få ihop det.
Nej, det var ju katastrofalt.
Det var katastrofalt. Ja. Så någonting måste ju komma ordentligt om det ska gå ihop tror jag.
Ja, och det börjar ju ändå bli alltså, ont om tid. Alltså, man måste ju trumma ut det under väldigt lång tid. Alltså, det finns ju inte längre de här lägereldarna riktigt som förr utan man... Det är väldigt mycket mer fragmentiserat så man måste ju liksom börja i tid att komma ut med ett tydligare budskap. Det har du ju rätt i. Men jag var på Publicistklubben här i måndags kväll och då var bland annat valledarna för Moderaterna och Socialdemokraterna inbjudna. Och de var verkligen väldigt svarslösa. De hade inga konkret valstrategi som de riktigt ville dela med sig. Jag fick reda på att Moderaterna ska lansera sin... eller Ulf Kristersson ska ut på en turné nu om någon vecka ut i landet och håller just nu på att stripa, som de kallar det, bussen med ett budskap. Och det skulle vara i princip så här, fortsätt framåt. Så att Moderaterna tror inte att folk vill ha några förändringar, utan de vill att det ska tuffa på nu. Medan då Socialdemokraterna har ju sen kongressen i alla fall en ny riktning för landet. Så det är ju väldigt så då fluffigt, men på ett sätt så är det så här, ja, men tror man att folk är nöjda och vill att det ska tuffa på, eller tror man att faktiskt man vill se en förändring? Och på vissa områden tror jag ändå folk, väldigt många, vill se en förändring, som med arbetslösheten, att även om det inte har drabbat en själv personligen, så ser man hur det drabbar ens omgivning, hur arbetslösheten bland akademiker är den högsta på 20 år. Det får ju liksom, det sänder ju chockvågor ända in i medelklassen också, som är de här vågmästarrösterna som kommer kanske avgöra valet.
Men sen tror jag det finns också en annan spaning här, som var just, jag noterade när du berättade om Moderaternas kampanj, när du berättade om den, så noterade jag att det finns ju två bottnar här. Den traditionella bilden är att medelklassen i så här radhusägaren i Nacka, som familj, två barn, medelinkomster, de är marginalväljarna, för de väljer mellan S och M ytterst. I det här valet har vi igen, precis som förra valet, två marginalväljargrupper. Det finns fortfarande radhusväljarna i Nacka eller Magda Moderaten, men sen finns de här i Norrland, i glesbygd, som väljer mellan S och SD. De är ofta män, de tycker väldigt mycket om Miljöpartiet, eller väldigt lite om Miljöpartiet, om man uttrycker sig så, de är väldigt arga på Miljöpartiet.
Ja, de hatar ju Miljöpartiet.
De är väldigt arga på storstäderna, de tycker bensinpris är helt centralt. De kan säkert lyssna om du pratar om till exempel invandring, integration från Moderaternas sida. Men det gör att den här traditionella synen med att du har en marginalväljargrupp och den avgör val är inte sann, utan du har två. Och den här andra gruppen har ju dominerat rätt mycket av Socialdemokraternas idéarbete under flera års tid. Vi har Tankesmedjan Tiden till exempel, som nästan bara har funderat på den gruppen. Hur man ska vinna tillbaka liksom den här den SDS-gruppen så att säga då, va? Och jag skulle tro, om jag får gissa, att det här med att spela 1-1 till 90% handlar om att den gruppen inte ska bli sur på sossarna. Och då betyder det att Moderaternas kampanj kommer till 90% att handla om att den gruppen ska bli sur på sossarna. Och då är frågan om hur många är de? Och jag tror Moderaterna gör bedömningen, de kallar dem själv för gubbe med keps. Jag tror att de gör bedömningen att det räcker för att vinna. Och det kan vara rätt. De kan ha rätt i det. Men då är det, om man ska prata om den marginalväljargruppen, då är det inte de frågorna som lyftes i SVT-inslaget till exempel. Då är det inte välfärden och ekonomin i första hand som de kommer att tycka ha åsikter om. Utan då är vi på bensinpris och elpris och kärnkraft och EPA-traktorer och liksom den typen av frågor.
Det är nog det som man måste förstå då. Det är ju ekonomi.
Det är ingen som pratar.
Nej, men det är ju ekonomi för en väldigt stor grupp. Och jag menar då, som jag säger, jag tror inte, det går inte att spela 1-1 där. Det kommer högen vinna den matchen. Men är man offensiv från Socialdemokraterna och faktiskt då har lösningar för, om det nu är elpriser, hur man ska kunna fortsätta använda bilen, de som faktiskt är behov av det,
medicinpriser,
då är det någonting, då måste man vara offensiv. Det går inte bara att stå och säga...
Alltså, jag tror du har rätt i det, ja. Men jag tror att för den gruppen så är det väldigt mycket folk mot elit och inte så mycket ekonomi. Så här har du ett jobb att göra det till ekonomi för den här gruppen. Så att de tycker att det är ekonomi. För just nu så tycker de att det finns en elit i Stockholm som ser ner på deras sätt att leva, ser ner på deras livsval.
Jag tror inte det är så hårt. Jag tror det är mer att man vill se att det finns en förändring inom Socialdemokraterna. Man faktiskt har förstått det här. Det är någonting annat än att det är, jag tror inte det är så skarpt eliten är dålig. Det handlar bara, finns det en vilja att göra någonting på riktigt från Socialdemokraterna? Om man har haft de här 8 åren som det var ett styre som man upplevde att det inte hände någonting. Det tror jag behöver förändras. Man behöver förstå att vi menar allvar nu. Så, från socialdemokratiska ledningen.
Men det tycker jag man hör även från Miljöpartiet och alltså nu miljömuppa inom citationstecken. Alltså så här, men som till exempel Stefan Sundström som var intervjuad i Agenda, att det är inte så att han tycker heller att nu måste vi sätta 100 kronor liten på bensin, utan att man får hitta något slags subventionssystem. Så att, alltså, det går ju att argumentera för ett sådant system som gör att det drabbar främst storstadsväljarna med suvar som ändå kan betala.
Ja, fast där tänker jag också en annan grej. Och det var att jag tror, för det här är precis som du säger, det här är ganska hemkokt från SMP. Att man så att säga inte hade fördelningspolitiska glasögon på sig för miljöomställningen från början.
Man pratade om det, men man hade
ja, det. Men det var ju inte så i verkligheten. Nej. Och just de här fördelningspolitiska glasögonen, att ta på sig dem igen. Och där finns det ju massa så här konkreta saker man skulle kunna göra. Ta det här med A-kassa nu, som ju förändras, nu när vi spelar in detta, det är ju imorgon som det förändras. Vi har högre medicinkostnader för människor som gör att det kommer nyhet idag att folk inte tar ut sin hjärtmedicin för att de inte har råd. Alltså, det finns ett antal väldigt konkreta, alltså, tandvårdsreformen som gör att man tog bort fri tandvård för unga till exempel, så de kommer få tandproblem hela livet liksom. Alltså, det finns ett antal sådana konkreta saker, karensdagen. Alltså, här kan liksom Socialdemokraterna strategiskt gå in och lova och vara väldigt tydlig med att vi ser den här gruppen människor som har det dåligt. Vi är inte bara en elit i Stockholm som liksom, utan vi finns liksom i hela landet. Vi möter människor i ögonhöjd. Och jag hoppas att det är där man landar den här budgeten. Men jag tror fortfarande att väldigt många i S-ledningen, de är i Nacka och sitter på den där jävla grillmiddagen och tittar liksom ut över radhusområdet och tänker att här vinner vi valet, här finns Magda Moderaterna. Och det kommer inte att funka, tror jag. Nej. Så.
Bra. På tal om eliter i Stockholm, vi ska prata om de liberala partierna och kanske framförallt Centerpartiet.
De skulle väl inte vilja kalla sig för eliten i Stockholm?
Nej, men de får dem...
De är inte här och kan försvara sig,
men de får göra ett bättre jobb med att tvätta av sig sin Stureplanscenter om de inte vill bli kallade för Stockholmseliter. Men Anna-Karin Hatt, hon gjorde en intervju i helgen och kände i den ett behov av att betona att Centerpartiet inte är ett sosseparti, inom citattecken. Och sen... Anna-Karin Hatt tillträdde, så har hon ju i någon mån satt Centerpartiets vägval på paus, väl, kan man väl säga. Det här smygnärmandet som Muharrem Demirok sysslade med till Magdalena Andersson verkar ju inte hon ha fortsatt. Hon har stoppat det. Eller hur skulle ni tolka Centerpartiets riktning just nu, Anders?
Jag tror att de har någon sån här Make Centerpartiet Great Again linje. Att liksom de ska, det är nästan så att man hör Annie Lööfs röst liksom bakom liksom nuvarande centerpartister. Men sen när man har pratat lite med dem, lite längre tid, så inser man att nej, men de inser ju att liksom med Sverigedemokraterna så kommer deras värderingar att vara ut genom fönstret. Så de inser ju liksom att det vägval som de har suttit nu i ganska många år här, fast det ligger fast. Och en väldigt stor andel av Centerpartiets väljare väljer ju mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna och skulle ju föredra Magdalena Andersson som statsminister, vilket alltså innebär att deras manöverutrymme, oavsett vad de signalerar fram och tillbaka, är rätt litet. Sen gör jag en tolkning av hennes det här just nu. Det tror jag har att göra med att regeringen i sin budget ju precis pinpointade Centerpartiväljarna med det här med lägre arbetsgivaravgift för unga till exempel. Och den retorik som jag noterar i sociala medier nu flera statsråd från regeringen har med att Centerpartiet inte står upp för landsbygdens folk och bla 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 bla. Och då ska man ju glömma det att regeringen tillsätter alltså en regering där inte en enda människa från bor i Norrland. Så det är klart att caset man har är ju noll och intet. Och när man skickar ut så här Benjamin Dosa och pratar om landsbygdens folk, så kanske man har en uppvis uppförsbacke så, va? Och det enda landsbygd som Kristersson ser, det är ju från regeringsplanet liksom, han tittar ut. Han har ju aldrig sett sin fot där, han har ingen aning.
Nu ska han ut med buss
då, får vi se om man orkar det. Men alltså, så att jag tror att Centerpartiet är oroliga i onödan. Jag tror ingen liksom från av deras kärnväljare verkligen tror på det här budskapet. Så. Men de är oroliga, uppenbarligen.
Men det låter lite på dig som att den centerpartistiska partiledningen är tillbaka lite på ruta ett, eller på ruta ett till där Annie Lööf lämnar dem. Eller vad säger du, Anna?
Jag vet inte, jag känner inte riktigt igen med det här. Alltså, jag tror att de är ganska nöjda med Anna-Karin Hatt och hennes nya ledarskap. De ligger ändå rätt stabilt i opinionen, alltså runt 5% är där de brukar ligga. Så, och är ändå rätt bekväma med att de kan bli kungamakare i nästa val. Och att de inte... vill göra några skarpa utsagor om liksom vilken regering de kommer stötta, det är ju, jag tror det är rätt strategiskt smart, för att vi vet ju att Centerpartiet är det parti som gör flest opinionsmätningar, för de har väldigt mycket pengar också.
Utom S.
Ja, utom S kanske, men av de små partierna. Och att deras väljare är ju mer för liksom, en S-ledd regering. Och sen tror jag att vi kommer få, ja, alltså, lite som i Norge som ju hade val nyligen, att alltså, ju närmare valet vi kommer, så kommer det också bli en ledarskapsfråga. Alltså just att SD och Jimmie Åkesson är, går så pass starkt, och att rädslan för att han kan bli nästa statsminister kommer också väga tungt för det partiet sen. Mm. Ja. Men jag tror att det är rätt smart att inte nu ha något formellt. Sen verkar de ju ha lite informella möten, men det ville de ju lägga täcket över rätt snabbt.
Ja, alltså kryptologerna som jag tittar på Anna-Karin Hatts uttalanden ser ju ändå någon sorts nästan öppning till Sverigedemokraterna. Jag ska läsa upp ett citat här nu, som det här är från en intervju i DN. Då säger hon så här: vi kommer inte att sitta i en regering där Sverigedemokraterna ingår. Vi kommer inte att medverka till att en regering där Sverigedemokraterna ingår kommer på plats. Vi kommer inte heller att sitta i en regering som är beroende av dem. Och då utelämnar man ju väldigt lämpligt då att kanske bara vara med i ett samarbete där, med Sverigedemokraterna, där de inte är med i regeringen. Vad tror ni, finns det någon sån möjlighet att Centerpartiet går den vägen?
Nej, jag tror inte det. Och jag tror att det har att göra med en annan sak som jag tror man ofta underskattar när man tittar på partier. Och det är att partier har en ideologi. Och Centerpartiet är ett demokratiskt parti. Det är ett folkrörelseparti ute i fingerspetsarna. SD är inte ett demokratiskt parti. De reformer de tar Sverige genom just nu är inte demokratiska. Vi ser nedskärningarna på till exempel folkbildningen eller slakten av det civilsamhällets bistånd eller olika inskränkningar för riktade lagar mot partier, som det här riktade mot Socialdemokraternas lotteri till exempel. Det finns liksom på område efter område så vill regeringen kontrollera kultur, högre utbildning. Man vill kontrollera hur människor agerar. Man har sparkat ett antal högre tjänstemän, generaldirektörer, för att de har fel politisk färg och så vidare. Alltså, det sättet att styra ett samhälle är inte Centerpartiets. Och det är liksom så, på den punkten har man mer gemensamt med de progressiva partierna. Det märkliga här är ju att inte Liberalerna är i det gänget. Liberalerna har ju så hamnat på fel sida här. Men Centerpartiet genuint tror jag inte kommer att släppa fram SD. Därför att de har den här folkrörelsebakgrunden. Och de har
också en för detta partiledare som stod på den här nazistens dödslista, som hade mördade
Ingmar Wieselgren i Almedalen.
Ja, i Almedalen. Men i den frågan var ju Annie Lööf väldigt tydlig i den här, att hålla den här demokratiska rågången till SD. Men Anna-Karin Hatt, hon har ju väldigt tydligt lyft klimatfrågan som sin profil i politiken, och varit väldigt kritisk till regeringens klimatpolitik för att man ökar utsläppen och så vidare. Så att jag tror att det också är inte bara en demokratisk fråga, utan klimatet är den fråga som de kommer att bygga sin valrörelse på. Och då funkar det inte med ett regeringsalternativ som faktiskt leder till ökad utsläpp, att vi missar alla EUs klimatmål och så vidare.
Nej. Men sen kan man ställa en annan fråga också. Det är ju att finns det ett regeringsalternativ där Centern kan ingå när Vänsterpartiet säger att de ska rösta mot alla regeringar som de inte själva ingår i? Så existerar det regeringsalternativ?
Don't mention the war, Anders.
Nej, men alltså, existerar det regeringsalternativ som vi pratar om här? Eller är det så att Vänsterpartiet kommer ändå fälla alltihopa, så att Kristersson kommer fortsätta fast för det? Alltså, det här är en känsla som jag ibland får när jag lyssnar på TV, att liksom de här experterna som uttalar sig, de kan ingenting om partier. De ser det liksom som en slags spelplan, en slags schackbräde där det här rör sig. Men faktum är att du kan ju komma till en punkt här där schackbrädet faktiskt inte funkar. Och det som partierna gör då historiskt är att kasta upp schackbrädet i luften så att pjäserna landar någon annanstans. Och då kan du plötsligt, jag menar, anta till exempel att Vänsterpartiet fäller en S-regering som stöds på C och MP till exempel. Det är inte alls otänkbart. Vad gör S då? Ja, det naturliga om Ulf Kristersson har avgått, det kanske är att räcka ut handen till Moderaterna. Så jag menar, alltså, det finns ett antal scenarier här som inte finns med i För alla sitter här schackbrädet och tittar liksom, så här ser rutan ut. Sverige är inget tvåpartisystem.
Och sen har vi två regeringspartier som också är oklart om de kommer in.
Om de kommer in överhuvudtaget. Liksom.
Det är väldigt mycket som är oklart.
Men vi utgår liksom från Anna-Karin Hatts roll som att alla pjäser står exakt där de står nu. Det kommer de ju inte att göra.
Men det är intressant hur Nooshi Dadgostar verkar ändra sig från vecka till vecka.
Ja,
snacka om att ta ut segern i förskott.
Ja, alltså, det var ju nyligen hon sa i lördag, alltså Ekots lördagsintervju, att hon inte tänkte markera några röda linjer eller ja, några löften så kring regeringsfrågan. Och sen så, idag så säger hon till SVT att hon aldrig kommer acceptera liksom, en S-ledd regering som behöver Vänsterpartiets stöd.
Hon har väl fått kritik internt kanske?
Förmodligen, men det kan ju svänga igen.
Ja,
men jag tror, alltså jag säger inte att jag tror att det är troligt att Moderaterna, att S räcker ut den handen, men jag bara säger det att liksom, när vi pratar om partierna så pratar vi liksom om 5% av väljarkåren i något hörn. Liksom. Det finns liksom 95% av väljarkåren som är någon annanstans. Och de här pjäserna är inte, de har inte en fast plats. Om det är någonting de senaste 12 åren i svensk politik har visats är att de här pjäserna flyttas runt ganska ordentligt. Vi går runt i valrörelsen och tror att det är ett tvåpartisystem. Liksom. Men sen när efter valet, då blir det något helt annat. Liksom. Och precis så kommer det att bli nu också, tror jag.
En sak som är säker är att vi kommer få anledning att prata om regeringsfrågan igen fram till valet och efter det också. Sist, men inte minst, ska vi prata om infrastruktur. Nu äntligen. Idag presenterade Trafikverket sin nya investeringsplan för järnvägar och vägar. Järnvägen förväntas vara färdigreparerad utan underhållsskuld om 25 år. Är ni nöjda med det?
Då är jag 78 år.
Och jag har gått i pension. Ja, det känns enormt lång tid. Ibland vill man liksom att Sverige ska bli lite mer som Kina. Just den här frågan.
Lite mer citat. Som Sverige kanske. Ja. Nej men alltså jag vet inte fan, alltså 25 år, alltså jag fattar ju att det tar så lång tid, alltså de har ju sopat till det där. Men jag måste ändå säga att liksom, jag lyssnade på något radioinslag i morse där han, någon slags planeringsdirektör eller någonting på Trafikverket, skulle svara på frågor om detta. Och då sa han att det mesta kommer att bli bättre framöver. Det kändes så här otroligt defensivt liksom, att det kanske blir lite bättre efterhand liksom. Men med de här tidsperspektiven så är det ju helt vansinnigt.
Ja, och jag tycker också man måste ha i åtanke att det går ju inte att göra det snabbare för att vi måste ha tåg som fortsätter att rulla medan vi gör underhållsarbetet. Det var
där
det som var intressant.
Där har jag faktiskt en fråga som jag har funderat på. Och det är liksom, är det där sant? Eller är det så att de ljuger för oss? För att jag menar, när du ska bygga broar, om du tar Kina som exempel, när du ska bygga broar där som är mycket större, alltså mycket större än någonting annat här, så är det liksom, då tar det ett antal år, liksom det är under 10 år. De absolut största projekten tar 10 år. Men här ska det alltså ta 25 år för ett av världens mest avancerade länder. Jag anar att det inte bara är att tågen ska köra samtidigt. Jag anar att det finns överklagande frågor. Jag anar att de inte tänker jobba på helger eller inte tänker jobba på natten. Jag anar att de inte vill betala för att utbilda människor som kan göra det här jobbet. Och jag bara en så här fascinerande upplevelse när jag åkte mellan Stockholm och Göteborg för några veckor sedan. Och man åker liksom den här sträckan. Då har de först klippt av tågen så de är inställda. Sen så ska man åka buss. Då har de liksom underhållsarbete på vägen så bussen inte kommer fram. Så 7,5 timmar senare är man där. Men vad som slår mig längs hela den här resan är att i alla de här vägarbetena jag ser så jobbar ingen. Alltså det är inga människor som jobbar i dem som är där. Och då bara funderar på en sak så här. Vi har 600 000 arbetslösa i Sverige. Om det nu ska ta flera år att göra detta, för jag frågade sen lite varför det beror det här på, så säger folk, ja, men det är personalbrist och det är liksom, folk kan inte jobba övertid och såna här saker. Då bara fundera här. Vi har 600 000 arbetslösa i Sverige. Kan det då ta 25 år och bygga ut detta? Eller är det så att vi ska utbilda de här människorna? Vi lägger rejält mycket pengar på att folk får pengar för övertid, folk får pengar för att jobba helger. Vi utbildar en stor grupp människor för att göra detta. Kan inte det också vara ett alternativ? Måste alternativet vara att vänta 25 år?
Ja, men det var också något som var lite deprimerande att lyssna på de här valledarna från Moderaterna och Socialdemokraterna i måndags på Publicistklubben. Det var att de sa att det var så lite liksom, energi i de här frågorna från väljarna. Och då
rätt mycket energi på den där bussen.
Då tog de upp förra valet då att högern hade det här Sverigelyftet som de pratade om med stora infrastruktursatsningar. Och att det liksom inte flög. Istället var det invandring och energi, alltså kärnkraft framför allt. Men jag undrar om inte det har hänt en del under de här 4 åren. Alltså, jag menar, vi var ju i Göteborg förra helgen som är bara ett stort vägarbete. Man väljer liksom att flyga istället för att ta tåget mellan de största städerna. Alltså det är ju vansinne. Mm. Så att jag tror att den där frågan kommer nog växa i både energi och kraft.
Ja, men om man tar den frågan om pengar, för jag tror verkligen att du har rätt där. Alltså, idag kom ett besked om att trängselskatten i Göteborg förlängs med 7 år. Det är ingen som har talat om detta utanför Göteborg, men i Göteborg är man ganska sur över det här. Västlänken har gått upp till, jag tror det var 49 miljarder nu i kostnad, en slutkostnad på Västlänken, som är ett tågprojekt. Det är i nivå med ett hangarfartyg kostar. Så, för att ge en alternativ grej som jag skulle lägga pengarna på, vill jag säga. Men alltså, om vi tittar på det, 7 år för göteborgarna nu. Jag tycker att det är statens jävla vägar.
Jaja.
Staten borde gå in och betala detta. Om det är någonting vi borde kunna låna till, så är det investeringar i infrastruktur.
Absolut.
Och här gör vi inte det.
Men det är det jag försöker säga också då, att det problemet är att man kanske gjort fel för länge sedan, för att ett problem är verkligen att det inte finns plats i spåren. Alltså det är inte bara man ska göra underhållet och samtidigt ska man ha tågtrafik. Eftersom man inte har byggt ny järnväg på jättelång tid, så finns det inte plats då. Alltså det är ju någonting som egentligen alla relevanta aktörer lyfter, men det är ett hinder för att göra underhållet på ett effektivt sätt. Och det har ju någonting som då Tidöpartierna faktiskt har gjort väldigt fel då, att man har ju avslutat massa nya järnvägsbyggen, och det kommer på lång sikt göra det svårare att göra underhållet. Så de försöker bygga upp en sån falsk motsättning mellan att å ena sidan då underhållet, vi måste beta av underhållsskulden som de säger, och å andra sidan så tar man då pengar från ny järnväg för att göra det. Så har det i alla fall sett ut när man tillträder.
Så blir det någon slags moment två också för vanliga hushåll, för man blir ju väldigt beroende av bilen.
Ja.
Och då är man upptagen med bensinpriserna, och även för företagen som ska forsla varor och sådär.
Ja. Sen måste ju också underhållet förstatligas. Alltså det är ju helt bisarrt. Jag läste en sån text i förra helgen om att det finns ett statligt underhållsbolag som äger en sån maskin som tydligen är mest effektiv då för att göra underhållet på sträckan Stockholm-Göteborg.
De fick inte använda den för upphandlingen. Nej. För de andra hade nämligen ingen sån maskin.
Nej, upphandlingen har dragit ut på tiden och blivit överklagat, så nu används den i Norge istället. Det känns ju som perfekt. Att det där är...
Men jag lovar att skulle vi gå igenom de här 25 åren av liksom evigheter, då skulle vi inse att ganska många saker är precis på det där sättet. Och jag tror att jag kanske skulle ha en katastrofkommission för att se vad fan vad som hände. Alltså inte bara Västlänken. Västlänken är ju en total katastrof. Alltså det är 65% fördyringar nu. Vissa delar var väl 400% fördyringar, vissa saker liksom. Alltså det skulle ju behövas någon sån här statlig haverikommission som går in och tittar på dels vad har hänt, dels vem fan är ansvarig för det här. För det kan ju inte vara så att liksom, som i göteborgarna nu som får förlängd trängselskatt.
Är vi mot trängselskatt? Plötsligt?
Nej, jag är inte mot trängselskatt, men jag är emot att staten på det här sättet vältrar över kostnader på människor. Mm. Därför att man själv inte sköter det man ska sköta. Sen är jag från Göteborg.
Jag skulle precis säga liksom, det sista vi ska ha en disclaimer är att Anders Lindberg är från Göteborg.
Hade Stockholm fått den typen av hål, alltså slussen gånger 25 runt om i Stockholm överallt fram till liksom om 5-10 eller vad det nu blir år, massa år till slut här, då hade det här varit en nationell nyhet. Så glöm inte det, den här jävla guldbron till Slussen, alltså hela svensk media följde den jävla guldbron någonstans ute i Östersjön hela vägen in, kungen inviger den och allting liksom så, för en jävla bro på Slussen. Samtidigt är Göteborg en schweizerost och ingen bryr sig.
Fast Anders... Stockholm är också ganska mycket vägarbeten. Det finns ju liksom en anledning till att Daniel Eldén i Miljöpartiet har lägst förtroendesiffror av alla partiledare.
Ja. Jag ska säga, Anders, jag är från Dalarna, berätta inte för mig om dålig infrastruktur. Ni är från Göteborg och Stockholm. Det får nog bli slutord idag. Vi är alltså podden Röda tråden. För er som inte har noterat det än, så har vi bytt namn. Ni har inte läst fel i er poddspelare, utan vi heter numera Röda tråden. Tack för idag.
Tack, tack.
Hej, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.